Men det är perfekt, för så här står han alltid i matchen, så han ser ju inte bollen.
Och det är därför vi kommer ta steg närmare och närmare till Skandinaviens mäktigaste klubb.
Arnor.
Ingrid. Tröstasson.
Ingur.
Ingrid.
Ingve.
Ingvi.
Ingvi. Jävla namn.
Följer med fram igen, får bollen och sträcker. Hur bra som helst kommer det lägre på
mål!
Ett oerhört vackert fotbollsmål av Malmö FF. Anders Christiansen är inblandad egentligen från början till slut.
Hej, det är Isa Robertsson från Malmö och ni lyssnar på Himmapodden.
Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt specialavsnitt av Himmapodden med mig, Sebastian och Erik.
Hej, hej.
Och så har vi en gäst med oss idag. Varmt välkommen, Isa.
Tack så mycket, tack så mycket.
Jag tänkte, för de som inte vet vem du är, så kan vi väl ta en liten kort presentation av dig.
Ja, Luisa Pendik. Jag har haft lång fotbollskarriär. Börjat sedan jag var 13 och är från Polen. Så 89 blev jag köpt till Tyresö FF. Sen efter 2,5 år flyttade jag till Malbacken och 96 kom jag till MFF. Och där har jag avslutat min karriär när jag var 31, 2001.
Fantastiskt, ju en lång gedigen karriär med många klubbar och så. Mm. Men vad var det som lockade dig till fotbollen i första hand, Isa?
Det var faktiskt medfött. För att när jag var liten så hade jag bara killkompisar redan på dagis. Och man spelat på gården och ja. Dagisgården, fotboll och sådär. Sen var jag sju i skolan och jag hade alltid boll med mig och så. Och då, utom fotboll, och det var inte populärt ju, för att 77, då hörde man inte någonting om damfotboll, men jag sysslat med alla möjliga idrotter som friidrott och volleyboll och basket och spelat på skolgården med killarna och så. Det har gått ju många år ju under den tiden när jag sysslat med olika sporten. Sen när jag var 13 då kom till skolan en kille med rektor, så trodde jag att jag har gjort någonting, men han bara pekat på mig och sa att klockan 5 på olympiska stadion ska jag vara prick, och sen från skolstorlek för att jag skulle få fotbollsskor. Så då var jag på kvällen på stadion och sen började resan, som det kallas på svenska, fotbollsresan. Så det var ju så att tre killar från idrottshögskolan startat i min stad helt och hållet nytt lag. För det har funnits ett lag som hette Pafabak och de var polska mästarinnor. Jag var där en gång på träningen, men ja, det kändes inte bra. Så jag struntade. Men han har samlat och till skolornas, eftersom de hade lite så studenter som hade praktiserat i skolorna, så han fick tips ju att det finns flickor som kan spela, och då åkte han och plockat dem och sen plockat från polska mästarinnor de som inte platsat, och där byggde han upp ett lag. Så inom ett år när vi startat så vann vi division 1. Och sen avancerar vi till högsta ligan inom ett år. Så det var ganska bra resultat.
Hade du någon förebild under den tiden som du såg upp till när du började spela fotboll?
Ja, men det var ju killar såklart. Jag hejat på Milan, Donadoni, sen Van Basten såklart. Så det är de gamla stjärnorna. Sen hade man alltid, men jag tyckte alltid att Donadoni var ju den mest kompletta mittfältaren som funnits på den tiden. Sen nu Van Basten är såklart ju det är världens bästa forward på den tiden.
Ja, det blev ju forward sen också.
Ja, sen har jag spelat på olika positioner. Först spelade jag som yttermittfältare, innermittfältare, som forward. Sen i polska landslaget då tyckte Tyresö, som hade ju fotbollskapten som tränare, Gunilla Pajkul, att det var helt vansinnigt att när jag åker till att spela landskampen spelar jag som midback och sen kommer jag till Sverige och spelar forward. Så de tyckte inte att det var ju något som stämde. Jag liksom, man skulle utnyttja min kapacitet som forward, inte som midback.
Men du var bättre som forward än midback då alltså?
Ja, men jag var målskytt ju, så redan när jag började ju, så vann jag skytteligan ju, division 1 ju, jag var ju bara 13-14 ju, så det var det ju, så de ansett att liksom jag är mycket bättre på topp än som mittback. Men det funkade i båda positioner.
Hur gick det till när du gick från Malbacken till MFF? Fanns det några andra klubbar som var intresserade?
Nej, men hela historien är för att jag kom till Tyresö. Det egentligen bakgrunden är att vi spelade landskap mot Sverige i Helsingborg 89. Och då jag var 19. Och då, ja, vi spelade match, förlorat 1-4, för att ja, Sverige såklart är i sin klass. Ja, vi har börjat bygga landslaget, liksom spela lite matcher. Ja. Sen kom jag hem och sen pluggade jag på gymnasiet, sen blev jag inkallad till klubben att Tyres var intresserade. Ja. Så sa jag att ja, då får de vänta tills jag är klar med skolan, och det var ju till maj. Sen var jag såklart fixa lite papper, visum och så vidare. Sen kom jag dit ju, och så ja, fick man ganska bra förutsättningar. Det var amatörer såklart. Det var inga proffs. Man fick jobb, man fick ju lägenhet och fick man träna ju, och så. De ledde lite ju, och så man fick lära sig svenska. Ju. Och sen eftersom jag tyckte att första året var ganska jobbig socialt, för att i Polen är man väldigt social. Man träffas efter träningar och går till varandra. Det är helt annan social system. Men här i just i Stockholm, det var ju att man kände sig ganska ensam. Även om man fick ju, jag hade stor lägenhet, gjorde lite fester, samlade tjejerna. Så det blev lite så ensamt. Så fick jag kontakt sen med tysk klubb. Kompisen som spelade där och så var på väg, men jag fick ju jag hjälpte min kompis som kom samtidigt, och hon flyttade till Malbacken, och så kom och ringde en man från styrelsen som körde bussar till teater till Stockholm, och så han ringde och så sa, ja men Göran kommer och så ska vi äta middag, och så han kom och så berättade att jag var på väg till Tyskland, och han sa att vänta 3 dagar så ringer jag till dig. Så efter 3 dagar de har fixat allt till mig, och så säger jag, ja men då kan jag flytta till Malbacken. Så det var jag också i Allsvenskan. Och sen, ja, sen blev det ju 2,5 år ju, och många spelare slutat. Vi hade bra lag ju, hyfsat. Men det många slutat ju, sen blev det bara unga spelare ju, så det blev division 1. Så tyckte jag att det passar inte min ambition ju, så... Sen flyttade jag till 96 till MFF.
Mm. Och hur gick det till då? Tog någon kontakt med dig då?
Nej, jag tog med dem själv. Och så det var ju lite omständigheter. Jag skulle flytta till Malmö, och så tog jag kontakt med dem just själv.
Och det var inga problem då, bara gå in
nej,
direkt
nej,
in?
Nej, absolut inte. Och så, ja, då kom jag på höstsäsongen och... Om jag inte kommer ihåg rätt så gjorde jag 9 mål. Sen började det liksom gå bra. Jo, eftersom medspelarna i MFF, det var många landslagsspelare. Och har du många bra medspelare så... Och inte bara det, träningar jo, var ju mycket, mycket hög kvalitet. Jo. Så som man växte som spelare, och sen hade ju bra tränare där också. Så hela organisationen var ju väl organiserad. Det var ju mer proffsigt ju än de andra klubbarna. Och sen, ja, effekten var ju att jag vann skytteligan 99 och 2000. Så det var ju bra gjort. Absolut. Det var hoppade bättre, men det lönade sig. För att jag tränade ibland. Ja, på den tiden jag var MFF så har jag pluggat, jobbat extra och tränat ju. Så ibland kunde man träna med fotbollsgymnasiet på morgonen klockan 6:30 och sen klockan efter 8:30 gått till skolan och sen jobba ju. Så det blev ganska tufft. Men så var förutsättningarna på den tiden. Ja. Det var ju 20 år sedan. Ja, så.
Du verkar ha många minnen under din tid här i Malmö.
Det var ju stämningen. Stämningen i laget, för att vi hade jättekul tillsammans. Det var inte så mycket tjafs, det var som utom vinnarinstinkt. Vi hade roligt ju. Vi hade roligt på träningar, det var tufft ju såklart. Vi tränat ju ganska mycket ju någon säsong när MFF åkte ut. Vi hade en kille ju från här laget som gjorde VIP-test och han hade sämre kondition än vi hade. Så ja, då, men det är tufft ju, såklart, det är tufft. Det var tufft ju, eftersom du fick ju klara dig själv ekonomiskt ju. Vi hade inga, ja, vi hade små godispengar på den tiden. Ja. Det är ingenting som du klarade dig, eftersom som idrottare ska du äta som en häst och kost, vitaminer och så vidare. Så. Mm.
Nej, men sen du har tagit lite grann på det där med att du vann skytteligan där två år också. Du hade ju fantastiskt målsnitt i Malmö. Alltså det jag får fram är att du har alltså spelat 161 matcher.
Nej, 176.
Okej, okay, då stämmer inte de riktigt. Men ja. 163 mål, eller är det fler?
Ja, det var lika mycket matcher, lika mycket mål.
Ja, det är ju ett sjukt målsnitt. Jag får inte fram någon annan spelare, varken på här eller de sidan, som har slagit dig.
Nej, men det är tack vare att man tränar hårt. Och sen... Ja, som forward hade jag i mig och det här instinkten, målinstinkt, vet man. Och sen styrka var ju inte bara teknik, men jag var jävligt snabb. Så jag hade fördelen att jag var snabbare än de flesta. Vi hade på den tiden bara en tjej från, jag kommer inte ihåg, från Älvsjö eller Kristianstad. Hon var ju extremt snabb, ja. Men det var ju far i allsvenskan som var extremt snabbare och forward. Ja.
Sen har jag fått höra det att du hade en målgest att dra tröjan över huvudet. Varför blev det just den?
Ja, det var lite skoj, för att jag sa ju någon gång, du vet, alltid forward har en sån lite måltorka. Ja. Ja, så sa jag till Jenny Engvall, ja. Nu är det så, ska jag göra mål, ska jag dra upp tröjan. Ja, det var bara för skoj skull, men då gjorde jag mål. Så sprang jag och drog upp tröjan. Sen blev det målgest för att alla tyckte det var jätteroligt. Så, ja, och sen blev det lite journalister kom efter matcherna och undrade och ville ha intervju. Men jag menar, friidrottare har knappt kläder på sig. Och dra upp tröjan som kvinna, ja, du har BH under dig, så det var ingen stor grej av det. Men ja, efter matcherna så blev jag intervjuad av TV och journalister från Sydsvenskan och annat. Så jag tyckte inte det var något speciellt, för att ja, man får hitta sitt. Men jag gjorde bara på hemmaplan. Så.
Vilka spelare var det som spelade under din tid?
Oh, det var många, många landslagsspelare som var utmärkande. Jag är i alla fall Eva Sikvall. Hon spelat med mig bland annat i Tyr och så också. Men hon var från Malmö ursprungligen. Sen är ju Videko Ledinge, Malin Lundgren, Engvall. Ja, det är jättemånga. Annika Nesvold, vet spelarna under den tiden slutat. Jo, vissa har slutat. Och topp, trots att det kunde spela några år till. Ja.
Har du någon kontakt med dem du har spelat med under din tid?
Nej, men jag har träffat Therese Sjögran som är sportchef nu i Rosengård. Så vi har flabbat någon gång om ju. Jag har inte träffat någon faktiskt. Och sen är jag inte på sociala medier heller ju, så man har inte så mycket kontakt.
Sen din tid i Polens landslag. Hur kom det sig? Alltså, var det från din tid du var först där eller och sen i Sverige, eller hur gick det till?
Nej, det var så här att jag började spela i en annan klubb ju. Och vi hade i Polen det var ju, du vet, kommunism på den tiden, ju, att idrottare ju hade fördelar och de var duktiga. De var skyddade på alla olika sätt. Du vet, när man väntade 20 år på lägenhet så fick vi gå före kön och sen, ja. Man var ju som proffs. Det var två klubbar i Polen som var proffsiga, men det ena klubben som heter Zagłębie Bianka, de var sponsrade av en gruva. Och den klubben som jag gick ju så snövigt, de var sponsrade av motsvarande SJ. Så det enda som gick upp på att man var anställd på en station, men då gick man två gånger i månaden till stationen och tog sin lön. För att på den tiden var det inte digitaliserat så att man fick på sitt konto. Ja. Man gick två gånger och tagit ut sin lön. Ja, så det var ju, då hade du pengar. Och vi ägnade oss åt träningar. Ja. Vi kunde träna ju två gånger då. Sen var ju andra förutsättningar också. Att före säsongen så åkte man på träningsläger i bergen eller vid havet. Och tränade två veckor. Ja. Så man var borta. Ja. Och man bara tränade. Men det var ju första träningsläger jag någonsin upplevt. Det var, då tränade vi fyra gånger om dagen. Det var ju klockan 6 sprang du 45 minuter, sen var frukost. Sen var ju konditionsträning i bergen, sen kom det åt lunch och sen var eftermiddag på fotbollsplan var ju teknik och allt annat spel. Ju. Och sen efter middag, det var ju för skoj skull inomhus turnering. Man skapade några lag, så det var ju helt annorlunda. Men det var annorlunda tider på den tiden, så fanns pengar så vi kunde ägna oss åt träningen.
Vad jag tänkte på, Isa, hur ser din relation ut i fotbollen idag? Följer du med något i dagens fotboll?
Ja, jag kollar ju på, ja, jag går inte på matcherna, men jag kollar ju alltid på resultat och det, hur det går. Och sen tittar man lite på OS och följer utvecklingen av det. Just nu har det blivit fantastisk landslag. Jo. Vi tog silver, vi kunde ta guld, men ja, straffarna är som det är. Man måste vara stark psykisk och säker för att sätta in dem. Men ja, shit happens som man säger. Ja. Det är ju inte på de sidan. Tittar du på EM, hur många straffar ju, som blev brända av stora stjärnor. Ju, så. Men utvecklingen har pågått. Men det är synd faktiskt. Det är en sak ja, att vissa klubbar tar för många utländska spelare. För det har blivit ju proffs. Ja. Så tar man för många utländska spelare och talangerna, tjejerna som är uppfostrade av egen klubb får inte chans att utvecklas. Jag vet, ungefär som Premier League och där är ju vissa klubbar har de flesta en eller två engelska spelare, resten är utländska spelare. Så det leder inte ju till något bra ju, i alla fall. Du vet, man ska ha lite balans.
Följer du damerna, polska damerna också eller?
Nej, det har jag inte gjort. Och, men jag blev väldigt överraskad innan jul. Jag blev kontaktad en journalist som skrivit en bok om polsk damfotboll. Och jag blev meddelad att jag blev vald till bäst genom tiderna i Polen. så har de skickat, de har inte kallat mig in till Warszawa för att jag är ovän med Polska fotbollförbundet. Och anledningen är att under den tiden när jag var i Tyresö så blev jag inkallad till landskamper. Och det blev så här att det var ju typ mafiastilen att de sa att jag får betala själv för, för mina resor. Och det, man såklart jobbade, så fick jag inte ersättning för förlorat arbetsinkomst. Och sen blev det att jag skickat rekommenderat brev. Och ja, jag skrev att jag slutar i landslaget, så de vet ju så. Och det blev ju... Ja, det gick som det gick. Jo, men nu efter så många år, som eftersom vi har inte så många polska spelare ju som utmärker sig, utom i Wolfsburg är en tjej och Pajor som är duktig och en målvakt i Paris Saint-Germain. Men då, det finns ingen som har gjort mycket uttryck på internationell nivå ju. Så de skickade ju lite grejer, lite tröja, lite, en bok ju, och ett brev som blev underskriven av ordförande i Polska fotbollförbundet, Hans Wigner Boyens, som spelat i Italien på 80-talet. Ju.
Det är fantastiskt att du får den, vad ska man säga, i efterhand.
Bekräftelsen.
Ja, bekräftelsen i efterhand.
Ja, men... Det är jättetrevligt att de uppskattar efter så många år, ja, men de kunde gjort rätt av sig från början. Ja. Mm. Jag menar, en spelare som är inkallad till landskampen ska inte betala själv. Ja.
Så är det, absolut.
Det skulle aldrig hända här i Sverige att man kallar in sina spelare på landslagssamling och säger att ja, jag betalar själv på din flygbiljett. Nej, det existerar inte.
Särskilt när ni hade sådana arbetsförhållanden som alltså, ni var tvungna att jobba vissa.
Särskilt när jag blev såld så fick de flera tusen dollar. Ja. Mm. Så jag menar, jag har inte fått någon procent av det här transfersumman heller. Ja, så.
Ja, det var andra tider då.
Ja, det var ju, ja, men det är ju, det var annorlunda tider. Man vill inte kritisera, men ja.
Jag tänkte på det också att nu så efter din aktiva så att säga spelarkarriär, du har aldrig varit på tanken att bli tränare eller andra ambitioner inom damfotboll?
Jag har spelat på elitnivå sedan jag var 13 och sista åren, och du vet, hade varit ny. Om jag hade varit proffs så kanske man hade tänkt sig utbilda sig till tränare och så vidare. Men eftersom alla åren som jag varit aktiv som spelare, jag har inte haft socialt liv. Jag har träffat mina föräldrar i Polen en eller två gånger om året under de alla åren som jag spelat. För att ja. Man hade inte tid ju, eftersom man var bunden med kontrakt, och det är inte bara att sätta sig på färjan och åka ner. Det tar 24 timmar att åka dit ju. Men nej, det blev ju att jag skaffat jobb ju, och vet, tränar man. Går man till skolan, jobbar och tränar och gör man i många år ju, så vill man ha lite socialt liv, för att man har missat när mina kompisar, när jag var på skolan på gymnasiet, när de hade roligt med festat och någon, jag alltid var på träningar och matcherna. Så då man förlorar en del av sin ungdom. Men man har målsättning också, för att det man strävar efter är att bli bra som fotbollsspelare. Så man offrar en del av sin privata liv. Det är därför det är problem med många idrottare som slutar då och känner sig ensamma och vilsna. Så därför jag har haft jobb, och sen ja, jag har utbildat mig också på senare tiden till elektriker. Gick till skolan och läste ett år och så fick jag jobb direkt. Ja.
Nu när MFF har startat damlag igen, följer du deras resa någonting?
Nej, jag har bara läst lite, jo, det går väldigt bra, jo. Men det var på tiden, eftersom på den tiden jag har spelat, så vi var inte direkt önskvärda som vi kände, jo. Det var ju stor skillnad mellan herrarna och damerna, jo. Och sen har de såklart fick de chansen att bli av damlaget, så sålde de till LDB, jo, så. Men eftersom alla stora klubb i världen har startat ett damlag, och så klart då ångrar de sig och skapat ett lag.
Ja, nej, men det stämmer ju, det är väldigt i ropet nu, och jag tycker det bara är bra.
Ja, det är jättebra. Det är ju det tar några år, och sen kommer de att vara i allsvenskan, så det är inget snack om det, ju. Eftersom de har ju, ja, de redan från början har gått väldigt snabbt, och sen har de också ekonomi till det, och så har man ekonomi så får man spelare, så är det ju. Och nu är det ju den som har pengar får spelare, så det är samma på här sidan.
Vad tycker du att damfotbollen skiljer sig, alltså från din tid då du spelade aktivt och idag? Det är en stor skillnad, eller?
Det har blivit mycket, mycket bättre. För det första, om man tittar på, det har blivit, spelet har blivit mer taktiskt. Det är inte någon tjongande längre. För att när man spelade på min tid, så vi hade ju kanske 5-6 lag som var hyfsat med spel. Och resten var ju typ, ja, lite så tjunga, jo, det var inte genomtänkt. Nu ser man ju hur balanserade spelade, att de redan börjar från försvaret passa till varandra och försöka skapa väggarna. Då är det mer stabil spel, och sen har blivit snabbare och mycket bättre tekniskt, jo. Det har gått ganska långt framåt faktiskt.
Och samma där med hur lagen är strukturerad, och även med hur de kontrakt och sådant ser ut.
Jag tänker det är liksom, det är stor skillnad, ja.
Ja, och lönemässigt också, antar jag.
Ja, det går inte att jämföra. Man läser ju att okej, amerikanska spelare har sina sponsorer, men det har blivit mycket, mycket bättre löner, fast det är inte på samma nivå som killarna, ja. Vad jag menar, så Messi är inte värd 4 miljarder för sina 4 eller 5 år, ja. För att sparka bort, det är alldeles för mycket, ja. Men jag menar, man ska ge de spelarna lönerna där de kan leva på det, och sen efter karriären att de kan köpa en lägenhet eller ett hus, och starta kanske något eget. Men på min tid, tyvärr, man hade ju lite ont om pengar vissa perioder.
Då var det väl att man fick jobba extra vid sidan om?
Ja, jag skulle plugga om hela gymnasiet, eftersom mina betyg var inte godkända, Polen var inte med, och jag fick läsa om hela gymnasiet för att gå vidare och läsa. Så ja, jag fick jobba extra i varje tillfälle, för att man skulle betala hyran. Så det nu behöver man inte bry sig. Man kan träna 2 gånger om dagen. Du har ju en månadslön, och kanske en bra månadslön. Så du behöver inte bekymra dig om någonting. Då blir det den ekonomidelen borta. Att liksom, du känner dig lugnt, att du behöver inte skrapa pengar, betala hyra och sen köpa mat. För att du är alltid, du vet, man spelar på elitnivå, är man alltid hungrig, och så är det ju.
Som sista fråga tänkte vi höra, liksom, vad har du för tips till dagens spelare som vill satsa mot eliten?
Det är bara att träna och jobba hårt. En riktig spelare är ju, tänker inte på vad andra tycker, bara jobba hårt, för att det är lagsport. Men om du ska uppnå högsta nivå, bara du själv som kan jobba upp till dig. Ingenting annat, jo, det är hårt arbete. Sen såklart ska man ta hänsyn till åsikter vad tränarna säger, vad kanske äldre spelarna ger tips. Jo, det ska man ta till sig och det är jätteviktigt. Och sen ska man, man ska inte ge upp. Det är det viktigaste. Att det, om man har målsättning att jag blir bra, så full det. Att det liksom med hårt arbete.
Ha kul helt enkelt.
Ja, det är, och man måste ha roligt, för att har man inte roligt, vet du, då kommer det att skita sig. Det är liksom, du ska njuta att du spelar, du ska gå på fotbollsplan, känna på gräset, att liksom, det är idag känner jag att jag ger inte 100, jag ger 200%. Det är inställningen, det är väldigt viktig inställning.
Ja, det är superviktigt. Då säger vi det, Jean Koye, till dig Isa, för
ja, att du
tog dig tid. Tack så mycket Isa, för att du tog dig tid.
Ja, men det är
inget
problem, jag hoppas att det går bra på det.
Ja. Tack så mycket, och tack för att ni lyssnade på Himmapodden. Så säger vi så länge. Tack, hej.
Hej.